Jag är inte riktigt lika cool nu som när jag var 23.
Nu har du hettat upp dig själv lite kring viktfrågan.
En person kan väga ganska lite men ändå ha en hög fettprocent. På samma sätt som att en person kan väga ganska mycket och ha en låg fettprocent.
Jag ska köra en periodisk fasta 16-8.
It's almost like having your best friend showing up at your home at 2 o'clock in the morning banging on your front door. That won't make you happy. So similarly, the best food when served at the wrong time can be very toxic, can be unhelpful for the body.
Man kan ta 10 Pringleschips och sen är man nöjd.
Men Pringles är annorlunda, hela. För de kan man inte bara ta 10 av. I alla fall inte jag.
Jag kan inte det.
Trött, stressad, nedkörd ska livet behöva vara så. Här i Hälsorevolutionen så stödjer vi dig att hitta din bästa hälsoresa framåt. Till djupare hälsa, mer glow, lugn och livskraft. Jag heter Maria Borelius, är biolog och vetenskapsjournalist.
Och jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. Och idag zoomar vi in vikten, som ju både är en väldigt privat fråga som kan kännas jobbig att prata om, men också en av de riktigt stora hälsofrågorna. Speciellt just nu. Det visar sig att 90% av alla döda i covid-19 världen över har dött i de länder som har mest övervikt i procent. Medan i länder där övervikten är mycket låg, som till exempel Vietnam, Japan, Singapore, är dödligheten i covid också mycket låg.
Ja, en färsk rapport från Världshälsoorganisationen mot övervikt med data från 100 länder visar att risken att dö i covid-19 ökar 50% vid övervikt. Och det visar sig vara den enskilt största riskfaktorn för att hamna på intensiven om man får corona förutom ålder. Och samtidigt kommer ny forskning som visar att vikt kanske inte bara handlar om vad vi äter utan när. Matfönstertänket seglar upp som en ny kraftfull metod för att stabilisera vikten och där spelar mikrobiomet i magen en nyckelroll, tror man.
Idag rotar vi bland tekniker för att hitta den bästa, mest hälsosamma vikten. Lofsan kommer hit, Lovisa Sandström, hälsoentreprenören, personliga tränaren och författaren som är aktuell med en ny, väldigt intressant bok om just vikt. Och vi har också med oss dygnsrytmspecialisten Dr. Panda. Mm. Älskar hans namn.
Ja, Dr. Panda. Dr. Sachin Panda. Jag tror han har ett indiskt namn, Sachinandan eller något sånt där. Och så har de kortat ner det. Men vikt, vad tänker du om det, Carina? Jag har alltid känt att du är rätt cool kring vikt.
Ja, men alltså, jag är nog inte typ tjejen när det gäller vikt. Jag har navigerat och undvikit de flesta bantningsmetoder som mina vänner har testat.
För att
jag vet inte. Det har liksom... Jag har varit ganska grundnöjd. Jag måste ha fått med mig mycket bra redskap från mina föräldrar. Min mamma har inte hållit på och liksom banta och så. Utan mer pratat liksom hälsa och nyttig mat. Och, så med det sagt så kan jag väl känna att nu när jag passerat 50-årsstrecket så... Jag är inte riktigt lika cool nu som när jag var 23.
Nu har du hettat upp dig själv lite kring viktfrågan.
Och då var jag ändå lite rund där vi... Ja, 20-årsåldern. Men det var liksom... Så jag måste hitta tillbaks till mitt kloka, ungdomliga jag.
Men väger du dig på morgnarna?
Nej, alltså jag har undvikit att väga mig. Jag gjorde ju det misstaget att kliva på den här vågen för någon vecka sedan. Och kände, nej men vad 17 är här? Mm. Och så bara putta in vågen långt under diskmaskinen, eller vad heter tvättmaskinen, för att slippa se den. Nej, så att, jag gillar inte att ställa mig på vågen. Men då tyckte jag, jag vet att du har snackat om någon sån här specialvåg.
Ja, alltså, jag höll ju jättemycket på med vikt när jag var yngre, sen när jag blev mamma. Sen dess har jag egentligen aldrig vägt mig.
Nej.
Och inte varit så viktintresserad. Men det är ju då en tysk specialvåg.
Mm.
Som, ja, man får vikten, men framförallt får du allting annat som är rätt intressant. Och det började jag använda när jag började träna, för jag tyckte det var kul att se hur min muskelvikt gick från fnutt till ganska bra är det nu. Och det har jag tyckt varit väldigt kul.
Nej, men en sån kan jag tänka mig att köpa. För det blir ett mer holistiskt perspektiv på det. Det tilltalar mig. Ja,
så det är en tysk, tyvärr kom produktbeskrivningen på tyska. Så att man får plocka fram glosslexikon.
Jag är faktiskt ganska bra på tyska.
Du är ganska bra på tyska.
Du får ta hit den.
Ja, så kan vi lösa det. Men jag tycker det här är så intressant därför att hela det här området har ju genomgått en revolution. Mm. Liksom om man tänker när vi var jordbrukande. Så jobbade alla väldigt hårt. Bara titta några generationer tillbaka i alla våra familjer så jobbade folk så hårt med sina kroppar. Mm. Och fick gå överallt eller rida eller cykla och använda kroppen. Och det fanns liksom, jag tänker min farfar, de åt gröt till middagen. Han var uppvuxen i ett prosthem och sill och potatis till lunch varje dag, liksom år ut och år in. Och vi har ju möjlighet till alla möjliga andra grejer. Och det här har ju gått liksom, så kom hela den här explosionen av övervikt. Man la allting på fettet. Man trodde att fett på magen beror på fett i kosten. Och glömde bort kolhydraterna. Och så blev kolhydraterna fiender. Och så började folk skära bort dem. Och nu har vi gått till ytterligare ett tänk som handlar om mikrobiom. Nu börjar man spekulera i att övervikt är en inflammationssjukdom. Vi ser att de här inflammationsmarkörerna ökar. Vi har börjat titta på matfönster.
Och jättespännande.
Ja, det är väldigt spännande. Och just när det gäller matfönster så är det ju så att vi har testpanel varje vecka.
Ja.
Idag ska vi gå till Helsingborg och där har vi med oss Maria Servas. Och hon har känt lite grann under coronatiden att det har varit lite problem med vikten. Hon jobbar på en ekonomiavdelning på ett livsmedelsföretag och vill nu känna sig lite lättare. Och hon ska faktiskt pröva på att ändra sitt matfönster.
Mitt namn är Maria och jag är 56 år ung, bosatt i Helsingborg, Sundets pärla och lever tillsammans med min sambo Thomas. Året som har varit har ju varit en utmaning för oss alla och för min del har det varit att inte riktigt komma i fas med min mat och min träning, vilket har gjort att jag har dragit på mig några kilo extra. Utmaningen jag ska vara med i är att jag ska köra en periodisk fasta 16-8 där jag har ett ätfönster mellan 12 på dagen och 8 på kvällen. Och under resterande tid ska jag alltså inte äta någonting. Det ska bli spännande.
Ja, det där var alltså Maria Servas. Vi får se hur det går för henne.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Då vill jag välkomna Lovisa Sandström. Du brukar ju kallas för Lofsan. Hej!
Hej, tack!
Du är folkkär PT, årets PT 2015. Du driver Lofsan-gruppen som tränar folk både in real life och online. Poddare med podden Träningspodden tillsammans med Jessica Almenäs, entreprenör och författare till flera böcker om hälsa. Bland annat har du skrivit en väldigt intressant bok som heter Allt du behöver veta om vikt. Du, först, hur tillbringar du dina dagar nu under corona?
Alltså jag jobbar som vanligt i gymmet med mina PT-klienter några dagar i veckan. Jag har ett PT-gäng som de har tränat med mig 2 pass i veckan i typ 10 år. Så för de spelar ingen roll om det är corona eller inte. Jag har aldrig haft så få av- och ombokningar som nu. För att det finns liksom ingenting som konkurrerar med människors träningsrutin längre. Men sen jobbar jag mycket hemifrån. Normalt sett så har jag mycket träningsevent. Mycket föreläsningar runt om i, ja, både i Sverige och utomlands. Men de sker ju mest online nu. Mm. Men poddar som vanligt. Och sen så i och med den här nya boken så har jag gjort ganska mycket PR-arbete. Men får ju tyvärr inte träffa folk för att prata om det. Så därför är det så roligt att få komma och gästa en sån här podd.
Ja, det är så kul att ha folk i studion. Du, jag som gillar att träna väldigt mycket också men inte är PT nu. Vad tycker du mest om att träna folk i? Vad blir du mest peppad på själv? Vad tycker du roligast att få hålla på med?
Styrketräning i grupp är väldigt, väldigt roligt. Mm. Jag gillar gruppdynamik. Jag gillar det utmanande i att jobba på olika nivåer. Så att få jobba med grupper, kanske 8-10 personer. Och faktiskt ha hantlar och kettlebells och gummiband och kunna jobba med redskap. Det tycker jag är jättekul. Mm. Många av mina PT-klienter som jag coachar en och en i mitt gym. De tränar bara när de tränar med mig, och där är ju också kul att ha kontroll, att faktiskt det blir så konkret att kunna styra en individ under så många år. Och då kan det ju vara igenom graviditet och förlossning och jobbkriser eller personliga kriser, så får man som PT följa med hela tiden.
Har du fått följa med på förlossningen också? Det låter nästan
tränar man med en PT och då kan man ju anpassa träningen så att man kanske kan faktiskt träna fram till förlossningen väldigt anpassat då.
Men det är nästan så att vi kanske tränar på måndagen och så får jag ett sms på söndagen. Nu är det en bebis här. Och sen så är de hemma några veckor och sen kommer de till mig bara för att få bli lite ompysslade och få känna lite grann på kroppen. Så det blir inte kanske de här långa uppehållen som för en person som sköter sin egen träning själv och sen inser att nej, men nu kan jag inte träna alls. Och då tar man ett uppehåll på kanske ett år. Mm. Tränar man med PT så kommer man ändå. För man vet att ja, men det blir ändå fullgott utifrån förutsättningarna. Så mycket här med livsfaserna är kul att få ta del av.
Ja, man ska aldrig underskatta expertis har jag lärt mig. Du har skrivit en bok om viktfrågor och coachat många med viktutmaningar. Vilka är, som du tänker, de största skälen till att vi hamnar i övervikt?
Ja, alltså jag tror att det är tre stora faktorer. Den ena är miljön vi vistas i. Alltså hur lätt eller svårt det är att göra bra val. Den andra hänger mycket ihop med genetiken. Vilka genetiska förutsättningar vi har för att lägga på oss fettmassa. Och det är ju nästan det som är liksom det mest orättvisa. Och den tredje, det är ju livsstilen. Alltså vad vi har för beteenden dagligdags, vecka ut och vecka in, år för år. Och jag tror att utifrån de människor som jag har mött genom åren så finns det nog lika många historier som det finns individer. Om man tittar till exempel, om man går tillbaka till en gravid kvinna, en eller två eller tre graviditeter, så kanske man går upp 20-30 kilo per graviditet. Och att man kan hantera en sån viktuppgång på olika sätt beroende på vad man har för bakgrund. Om man har haft... Har man varit överviktig tidigare som tonåring och sen så blir det jättejobbigt att gå upp igen. Eller att vara en tränande person och sen bli gravid, gå upp mycket vikt och inte veta hur ska jag... Man har aldrig varit överviktig tidigare.
Där har du mig. Jag gick upp sammanlagt 100 kilo med mina fyra graviditeter. Det är ganska bra jobbat, eller hur?
Ja, det är lite coolt.
Ja, men jag fick rulla in mig på förlossning kan jag säga. Det var liksom som en ballong. Men det, jag hade tur, jag kunde gå ner och det är inte så för alla. Så vi ska prata lite grann om det idag. Men du har i titeln till din bok, där pratar du just om gener, känslor och beteenden. Och du tar upp just ordet känslor. Varför då?
Alltså, min erfarenhet är att en väldigt stor grupp svenska kvinnor då, som jag primärt jobbar med, som jag tycker är roligast att jobba med, de kan väldigt mycket om kost, de kan mycket om träning, de vet i teorin exakt hur de ska leva och är också ganska duktiga på att säga till andra hur de ska leva. Men på det emotionella planet så finns det väldigt mycket starka grundläggande värderingar kring känslor. Där man till exempel värderar huruvida, om det är en bra eller dålig dag, relation till vikten. Har man ätit dåligt, att man har ätit jättemycket godis eller att man har tagit dåliga beslut kring hur man har ätit, så slår man på sig själv och så kan man bestraffa nästa dag genom att vara supernyttig. Och att man hela tiden kopplar in det emotionella perspektivet i relation till sin kropp. Och där särskiljer sig det nog inte så mycket, alltså om man tittar på normalviktiga eller överviktiga, om vi kopplar bort fetma, att ha en knepig relation till sina känslor kopplade till sin vikt oavsett vad man väger. Det är någonting som ligger i hela gruppen som jag möter. Hur vältränad man än är.
Men vad jag tänker på när du berättar det här är ju intressant, därför att mat, vi kommer ju från djuren och för dem är det liksom bara föda vi behöver få i oss. Eller de behöver få i sig. Vi har byggt på en hel överbyggnad med känslomässiga aspekter kring mat. Alltså det är rätt intressant det du säger. Dåliga dagar, bra dagar, känslomässiga dramer kring mat. Det känner varje familj igen. Hur det påverkar ens aptit, inte påverkar ens aptit. Alltså mat och känslor är väldigt sammanflätat för människan. Tror du inte det?
Jo, och jag tror också att människor som sliter hårt, och då menar jag inte sliter hårt som att man bär tunga grejer, utan att man upplever att man har en väldigt tuff vardag. Mm. Där man får hålla ihop saker och ting hela tiden. Den här känslan av att vilja belöna sig eller unna sig, att den ofta tar sig uttryck i att äta. Och då spelar det ingen roll vilken diet man normalt sett följer eller att man har koll på hur man ska äta, för att känslorna tar över just för att man upplever den här stora bördan i vardagen.
Mm,
och det är dit jag vill få människor att se över hur vardagen ser ut och kanske inte titta på att räkna kalorier eller välja den bästa dieten, för att det kommer aldrig kunna balansera eller plåstra ihop om inte vardagen är bra. Och då kan det vara allt ifrån att man inte har en hållbar arbetssituation till att man har en relation till sin partner som inte funkar, eller till stökigt kring tonåringar som inte sover på nätterna. Liksom, väldigt många sorterar sig i då ett ätbeteende som på något sätt ska lappa ihop vardagen. Mm. Och det är det som ofta då tittar på, att det här är inte hållbart för just den här individen.
Klok aspekt. Så ska man se övervikt som ett samhällsproblem eller som individens ansvar? Det finns ju en annan liknande fråga, till exempel alkoholism. Så man också kan säga att det är ett samhällsproblem, men det är också en och vissa säger det är ju bara för fan att skärpa till sig och sluta dricka, och andra säger nej, vi behöver ta grepp i samhället, göra alkohol mindre tillgängligt och så vidare, jobba med information i skolorna. Hur ska man tänka kring övervikt? Var sitter, vem äger det här ansvaret?
Ja, men till att börja med så vill jag nog liksom särskilja på övervikt och fetma. Att fetma är ett sjukdomstillstånd som behöver behandlas. När det handlar om övervikt så kan man med insatser på individnivå ofta liksom reglera vikten. Framförallt i ett kortsiktigt perspektiv. Sen vet vi att det är svårt att hålla vikten, normalvikt, på längre håll. Men jag är ju väldigt intresserad av infrastrukturen. Alltså, hur får vi människor att röra på sig mer? Inte att träna mer, utan att röra på sig mer. Och jag tänker mycket på hur människor tar sig till och från arbete, till exempel, normalt sett. Hur vuxna, för om vi särskiljer också den barn, vuxna målgruppen och barnmålgruppen. Hur tar barnen sig till och från sina träningspass? Skjutsar föräldrarna med bil? Så jag är ju väldigt intresserad av hur miljön ser ut som individerna vistas i. Och vistas tillräckligt många individer i den miljön, då blir det en stor grupp. Mm. Och då kan vi faktiskt se att det spelar roll vilken miljö man är i. Framförallt utifrån hur mycket rörelse får vi på individnivå för varje person.
Mm.
Och då kommer ju än en gång miljö in. Men hur ser det ut i en mataffär? Vad är det för val vi gör när vi går in i en mataffär? Vad uppmuntras vi att handla?
Ja, det är ju helt
uppenbart. Vad är billigt? Vad är dyrt?
Ja.
Hur ser förpackningarna ut? Sådana saker är jag jätteintresserad av. Mm. Framförallt för att det på sikt gör att människor förflyttar sina gränser för vad som är normalt och rimligt.
Det ska vara lättare att göra bra val och lite svårare att göra val som skadar hälsan, det är så du tänker.
Det är jättesvårt för en person att förändra sitt beteende om den vistas i samma miljö. Det är därför man är alltid smart att passa på att ändra sitt beteende när man till exempel flyttar eller byter arbetsplats.
Ja, men det var ett bra tips.
Att man då klokt. Har man ändå en ny miljö att förhålla sig till. Och om man tittar till exempel under 2020 nu bakåt i tiden med hemarbete och människors förändrade rörelsemönster i och med covid-19. Då är det ju många som vittnar om att de helt enkelt rör på sig mindre för att de jobbar hemifrån. Eller för att man är i en arbetsmiljö där man tvärtom jobbar hur mycket som helst och inte har tid att röra på sig utanför arbetet.
Mm.
Så jag är nog inte jätteintresserad av träningsdosen när det handlar om övervikt. Utan snarare hur rörelsekontot ser ut.
Det totala rörelsekontot, ja. Dygn för dygn.
Många tror ju att man kan köpa sig loss med att träning är lösning för övervikt.
Mm.
Men det vet vi, det funkar i princip inte för någon.
Du, hur mycket ska man väga? Är det så där liksom att man har en idealvikt? Det finns ju de som forskare som tror det, och där är det liksom ganska svårt att gå ner från den, och det är å andra sidan något svårare att gå upp från den. Det är en slags stabil vikt där kroppen trivs att vara.
Mm.
Vad tror du om det? Vad har du sett? En happy weight, så att säga. En lyckovikt.
Ja, alltså min erfarenhet är att det är mycket lättare att lägga på sig vikt än att gå ner i vikt. Och om vi tar exemplet med viktuppgång under graviditet till exempel, så är det ju jättelätt för många att utan att göra någonting gå ner till sin gamla vikt som man har haft tidigare. Medan det för andra är jättesvårt att lämna den högre vikten. När det handlar om kroppssammansättning, och jag är ju mer intresserad av kroppssammansättningen än vad en person väger. Mycket svårare att mäta kroppssammansättningen än att ställa någon på en våg. Men jag möter ju många kvinnor som inte som inte väger sig och inte vill heller säga vad de väger. Man vill inte fylla i det ett formulär till exempel om man ska börja med PT online.
Och det behöver man inte göra. Kroppssammansättning, ska du bara berätta vad det betyder så att man, ja, om man inte har hört det uttrycket förut.
Relationen är en, alltså relationen mellan hur mycket fettfri vikt man har, då är det både skelett och organ och hud och muskler. Och sen kontra då fettvikten. Vilket innebär att en person kan väga ganska lite men ändå ha mycket fett. En hög fettprocent. Mm. På samma sätt som att en person kan väga ganska mycket och ha en låg fettprocent.
Och du vet att i Brasilien, måste jag bara flika in där, så här halsbrytande association. Det kallar man för en falsa magra, en falsk mager person. Och det är alltså någon som ser väldigt smal ut men som är så här lite god att ta i och lite rund att ta i. Och det är ett skönhetsideal där. Men det menar du att
jag
du ska...
Jag kallar dem för pommes frites.
Pommes frites,
de är okay. Feta men smala.
Feta men smala, ja.
Och tillbaka till frågan där då om vikt och normalvikt. Alltså jag vill ju gärna titta på bilder. Jag vill gärna titta på en film när personen gör en övning. För då kan jag ganska så snabbt se om det här är en idealvikt för just den här personen. Och jag som är liten, jag kommer ju alltid kunna väga mindre för att jag helt enkelt är liten jämfört med någon som är en decimeter längre än vad jag är. Den behöver antagligen väga mer. Så att jag är ju inte så intresserad av hur mycket en person väger om jag inte vet hur lång den är. Och då kommer ju BMI in som är faktiskt mer relevant än att bara titta på vikten.
Men det säger å andra sidan inte hur mycket muskler man har. Nej. Och hur mycket fett man har.
Det är därför
har
den här okulära besiktningen som jag gärna vill göra, den räcker väldigt, väldigt långt.
Sen finns det ju på många gym nu för tiden den här typen av mer utvecklade vågar. Och jag har köpt en speciell tyskenvågen som jag kan ställa mig på. Och då bluttar den runt och så får jag reda på vad jag har BMI. Men sen får jag reda på fetthalt och muskelprocent. Och jag får också reda på vattenprocent.
Mm.
Den där vattenprocent har jag riktigt... Det är en tysk guide till det hela och min tyska är inte till. Bra, jag har inte fattat varför jag måste veta den här vattengrejen.
Den berättar för dig till exempel, alltså, om du till exempel har tränat, då lagrar du in kolhydrater i musklerna. Och för varje gram kolhydrat som du lagrar in så får du också med lite vätska.
Fyra gram, ja, just det.
Ja. Och också under en ägglossningscykel så har du också som kvinna mer tendens att lagra vätska. Och det är därför många människor, eller många kvinnor, tror att de har gått upp i vikt, i fettvikt. Men de har helt enkelt gått upp 2 kilo på vågen. Men det är för att de har mer vätska. Och det är också sen som släpper ofta då i och med menstruationen. Så att för en del kvinnor kan det ju... Ja, men växla kanske 3-4 kilo under en månad. Men att det framförallt då är vätska. Men det är ju, förklarar ju också varför många av de här strikta dieterna, när man inte äter några kolhydrater, då förlorar man också den vätskan som ligger lagrade med kolhydraterna i kroppen. Och då går man ner ganska så snabbt eftersom vi har mycket vatten i kroppen.
När jag var ung, för länge sedan, och var workoutinstruktör, då hade vi en av workoutinstruktörerna, hon var sjuksköterska. Jag vet inte ens om man får berätta sånt här i en podd. Men nu gör jag det i alla fall. För det är länge sedan och ingen vet vad hon heter. Och vi tränade och vi skulle ut på helgerna. Och då hade hon alltid med sig hårdvaluta från sin sjukvårdsavdelning. Furex, vattendrivande. Det checkade vi. Men det här är ju jättelänge sedan.
Och varför?
För att bli smala och snygga genom att, så att säga, bara kissa ut stora mängder vatten.
Ja.
Förstår du hur sjukt det var?
Ja. Alltså jag...
Men,
jag har alltså, en annan sån där
det här
historia.
Är mycket länge sedan. Ja. Alltså.
Men det sitter fortfarande kvar i det. Alltså, jag kan ju bli lite provocerad av gym som har vanliga vågar i omklädningsrummet. Och på ett av de här fancy pansy gymmen här i stan så har de det. Och en ganska så smal tjej som jag ser ställer sig på vågen innan ett högintensivt träningspass som vi skulle gå på båda två. Och så kör hon och jag ser att hon tar i som tusan. Och sen så ser jag omklädningsrummet att hon ställer sig på vågen igen.
Ja, men där har du det här samma...
Ja, hon har väl antagligen, hon har svettats ut ganska mycket. Och då kanske hon gått ner ett kilo på vågen. Men jag blir ju lite bekymrad av sådana grejer.
Nej, men
grejer.
Det är ju, jag ser ju mer...
Det är också den där plus minus en bajskorv som också skulle kunna justera lite grann på,
ja,
vikten.
precis. Alltså det här visar ju på något sätt att det här blir en fixering, eller hur?
Ja.
Och man mäter sig själv med, vi mätte ju oss själva via de glasögonen så att säga. Att om vi vägde lite mindre, även om det då var Furex utedrivet vatten som låg bakom, spelar ingen roll. Utan man bara kände sig nöjd med sig själv.
Mm.
Det här är ju förfärligt. Och ingen som lyssnar på det här får göra samma grej. Det var ett big mistake. Jag vill bara säga det. big mistake. Du har väldigt bra frågor i din bok som jag för övrigt tyckte väldigt mycket om att läsa. Den fick mig att tänka till. Och en av de saker som jag tyckte var spännande, det var om barndomens ätmönster. Mm. Berätta, vad tänker du? Varför är det viktigt att fundera över hur det var hemma vid matbordet när man var liten? Vad kan det, hur kan det påverka oss idag?
En grej som verkligen har satt så här tankar i mig, det är ju framförallt kring syskon. Och det här är ju många föräldrar som hör av sig till mig som har... Man kan ha blivit tagen lite i örat av BVC. Där de säger att det här barnet är för tungt, väger för mycket. Men man kanske också okulärt tycker att det här är ett barn som är lite för stort. Och hur man som förälder ska tackla det, särskilt när man har ett syskon som är för litet, som är för smal, som man ser att det här är ganska så magert barn. Mm. Och hur man som förälder ska förhålla sig till att det ena barnet ska äta mer och det andra barnet ska man sätta gränser för.
Knepigt.
Och jag skulle nog säga att i det här alltså i det moderna samhället, framförallt kanske, ja, men om man ska titta på storstäderna, men kanske också att det skulle vara en småstadsproblematik, en av de största grejerna som förälder nu, när vi vet att övervikt ökar, både bland barn och vuxna tonåringar, hur man hjälper ett barn, eller snarare hur man ska göra som vuxen för att ett barn inte ska behöva bli överviktigt redan som barn. Men jag tänkte också mycket på min egen barndom. Jag är ju född 84 och jag är uppvuxen med kompisar vars mammor kunde käka en halv grej frukt till frukost, och att prata om sin egen bantning, det var liksom en grej när man sågs på stan.
Men skojar också, du? Det var vad man pratade om när man sågs,
ja,
på stan
ungefär.
Ja. Vin och äggdieten.
Absolut.
Det är så bra med vin till varje måltid, för då känner man ju inte att man är hungrig.
Ja, men det, och det...
Det hade jag en kompis som höll på mig i flera år. Och blev bara, hon blev bara mulligare och mulligare. Men
ja,
det var
och att
vindeten.
Vi tjejer 10 år gamla fick höra det här. Mm. Det har jag tänkt jättemycket på. Men jag har också gått till min egen barndom på så sätt att titta på de äldre kvinnliga generationerna runt omkring mig. Min mormor som gick bort för några år sedan i Alzheimer, hon har alltid varit smal. Och jag minns ju liksom redan i min barndom hur hon pratade om sin vikt. Och hon åt filmjölk och havrefras till lunch för att hålla igen lite. Det kunde hon säga när hon stod och lagade mat till oss. Nej, mormor ska inte unna sig lunch. Men också att hon liksom, till och med när hon bodde på sitt seniorboende på slutet och liksom dement, så kunde hon ändå prata om hur smal hon var och hur nöjd hon var med sig själv.
Wallis Simpson,
så, ja, men
du vet, som fick en kung att lämna sin kungakrona, sa ju då supermager, en kvinna kan aldrig vara tillräckligt rik och tillräckligt smal. Alltså det är den här typen av gamla ideal som ändå,
ja,
som har skadat kvinnorna.
Ja, men i den här Alzheimer-dimman då, ja, så till och med det... där så satt den här viktnojan kvar. Och att vi nästan skulle vara lite stolta över henne för att hon till och med nu hade hållit sig smal.
Aha.
Men det har gett mig bra perspektiv på hur vi formas som individer av den miljön vi har vuxit upp i, och särskilt när vi sen träffar en partner som kommer från en familj där man inte alls har pratat om kroppar och vikt, mm, på samma sätt.
Mm.
Och sen kan det också bli en kulturkrock då när man får barn ihop. Och kvinnan i min generation då inte vill göra samma misstag som man själv har vuxit upp med, att man, mm, inte vill vara den föräldern som pratar om mat som nyttigt och onyttigt till exempel. Det har jag aldrig gjort med mina barn, och ändå så hör jag dem prata om vad som är nyttigt och onyttigt.
Mm, mm.
Jag brukar försöka använda andra begrepp, till exempel att någonting är bra för kroppen. Det här kan man aldrig äta för mycket av.
Mm.
Det här är mycket om det här kring grönsaker och färger på grönsaker och variation av grönsaker. Men inte det här nyttigt och onyttigt stämpeln, mm, som faktiskt kan bli ganska så tufft utan att det på något sätt behöver vara en ätstörning. Men, mm, att man inte behöver skambelägga livsmedel för barn.
Mm. Du, vilka vanor, om man kämpar då med övervikt, och det är väldigt korrekt det du säger, det är ju en väldigt stor skala, fetma är en egen problematik, väldigt hög fetma, men om man har en vikt som man själv inte trivs med, om vi säger så då, vilka vanor är viktiga att liksom få till i den här vardagen du pratar med, för, som kan hjälpa till att stabilisera vikten över tid? Om du skulle nämna typ 2 vanor, vad skulle det vara?
Sömnen. Mm. Att se över, både kvalitetssäkra sin sömn och att få upp volymen på sin sömn.
Mm.
Särskilt den målgruppen som jag jobbar med.
Kvinnor kompromissar jättemycket med sin sömn. Och när vi sover för lite eller har för låg sömnkvalitet så tenderar vi att göra sämre beslut under dagen. Och vi har också ett system i kroppen som signalerar att den vill saker.
Mm.
Men det påverkar också vår ämnesomsättning, att vi helt enkelt blir sämre kroppar om vi inte får sova.
Mm.
Så det är ju någonting som jag verkligen vill skicka ut, att ta hand om sin sömn. Mm. Det är det första.
Mm.
Och en viktig vana som jag skulle vilja få in, framförallt för den kvinnliga målgruppen, det är ju styrketräning. Och många använder ju löpning.
Jag börjar applådera här i studion, jag bara sitter.
Många tänker ju att det är löpningen som ska reglera vikten och höja förbränningen och så vidare. Men det finns så många andra fördelar av styrketräning som just handlar om att tycka om sig själv. Kroppskännedom, kunna ta i, och att det inte är det här samma mentala slitighet som i löpning, nästan destruktiv, alltså ett steg till, ett steg till, ett steg till. Då finns det en grej i styrketräningen som snarare, som ger kanske en mer direkt feedback. Så att om vi bara får välja två, då är det sömn och styrketräning.
Mm. Gud, vilka bra tips. Jag skriver under direkt.
Som nummer tre så skulle jag ju säga då att vara utomhus mer.
Ja, ja, men gud.
Om jag fick välja tre.
Gud, vad bra tips.
Så jävla avancerat det här.
Nej, men det resonerar väldigt mycket med kloka saker. Väldigt bra tänkt. Hela människans liv är ju full av att vi vill saker och så gör vi något helt annat. Och du pratade om att sömnen är viktig, för det leder till en impulskontroll som gör att vi orkar sätta oss på här och nu trött och orkar liksom tänka lite längre. Så att säga, hur mår jag imorgon? Kommer jag vakna upp trött och med ett gigantiskt moonface? Kommer jag må bra av det efter att ha ätit en hel ask med choklad? Eller liksom, du vet, man kan ta de här besluten som har lite längre. Men de här jobbiga känslorna, hur kan man lära sig att prata med sig själv på ett smart sätt? För det måste man ju göra. Alla människor måste ju göra det. Det gäller ju inte bara vikt. Det gäller ju relationer och impulskontroll när det gäller jobbiga relationer och jobbiga arbetssituationer. Vi vuxna människor behöver ju kunna prata med oss själva. Vad är några bra strategier? Låt oss säga att jag har bestämt mig för att jag ska styrketräna. Och så är jag lite seg och lite trött. Nej, jag orkar inte idag. Vad pratar du med dina kunder om för typ av strategier?
Alltså jag gillar ju att jobba med skattningsformulär. Alltså hur känner jag mig nu? Hur kommer jag antagligen känna efter passet?
Att kunna tänka ett steg framåt, ja, liksom.
Men det hänger ju också ihop med att man är tillräckligt närvarande för att kunna komma ihåg att man ska skatta sin känsla. Mm. Igår till exempel så var jag så himla trött på eftermiddagen. Och sen så tänkte jag så här, nu skulle jag kunna faktiskt gå och lägga mig. Men kommer jag bli piggare av att ligga ner en timme? Eller kommer jag bli piggare av att ta en promenad?
Mm.
Alltså promenaden kommer ju alltid slå det där. Men då behöver man ju ha den här närvaron. Och närvaro är ju någonting som många behöver jobba mer med. Att faktiskt vara närvarande. Både vara närvarande i sin kropp. Men också att vara närvarande i rummet. Och den här att skatta sin känsla. Det är ju också ett sätt att stanna upp och faktiskt reflektera över kring hur man mår. Och det kan man behöva träna lite grann på. Men man brukar säga att man ångrar aldrig träningspass. Och det finns ju väldigt mycket sanning i det för många människor. Men jag tänker också, det kom en studie på det här för några år sedan som jag fastnade vid. Som handlade om den här kicken av träning. Alltså hur den här euforin, runner's high eller liksom endorfin utsöndring. Att man, de här må bra hormonerna som träning utsöndrar. Och där det visar sig att det antagligen är så att människor som är överviktiga eller snarare då har ganska så mycket fettmassa inte får samma kick som en person som redan är vältränad eller som har liksom lite fett på kroppen. Och det är ju så orättvist för att människor som redan tycker om att träna, de behöver egentligen inte få den där kicken varje gång. Kan inte den kicken delas ut på någon annan?
Mm.
Men apropå just då, hur är min känsla efteråt? Men om känslan efter ett träningspass, det här med att trivas med sig själv, tycka att man har gjort bra, man har gjort en bra insats. Om den är, det här var skitjobbigt, jag har blodsmak, jag kommer som träningsverk i morgon, jag inte kan röra på mig, vad dålig jag var som inte orkade fler repetitioner, varför kunde jag inte springa snabbare? Att man har försatt sig i ett träningssammanhang som inte ger den här känslan av att trivas med sig själv, då blir det kontraproduktivt. Vilket innebär att många människor skulle behöva träna mindre hårt. Eller snarare se till att träningspasset är utformat så att känslan i slutet är att jag är oövervinnlig, fingrarna upp i luften och liksom känner att man är on top of things. Så att trivas med sig själv handlar ofta om att sätta in då, men vad är mina förväntningar? Är det blodsmak och pipande luftrör som ska vara den här trivas med sig själv? Nja, för de allra flesta, om man inte är på skid-VM eller någonting, så är ju inte det att trivas med sig själv. Sånt tänker jag jättemycket på.
Och jag tänker också när du berättar det här att när vi börjar fundera över den här tidslinjen, hur kommer jag må om en halvtimme, en timme, så sätter vi igång planeringscentrum i hjärnan och då är vi ju i vår visdom. Då är vi ju i vår yttre hjärnbark och då har vi liksom pratat med vårt inre känslocentrum som ju är den här som vi ligger på soffan och dra en rulle med Pringles och kolla på The Crown liksom istället. Alltså vi har lugnat vår inre schimpans som man brukar kalla det.
Ja, men nu har du pratat både om den här chokladasken och den här Pringles-rullen och det är ju någonting som är så återkommande i mitt coachjobb. Det här med att man måste äta hela. Det är ju, jag skulle säga att det är det vanligaste, inte alls en konflikt, men en väldigt vanlig problematik, det här med att sluta, att man kan ta en kaka och så kan det vara jättegott och sen är man nöjd. Till skillnad från att äta hela kakförpackningen. Eller man kan ta 10 Pringleschips och sen är man nöjd.
Men Pringles är annorlunda, för de kan man inte bara ta 10 av. I alla fall inte jag.
Men det är intressant att du nu två sådana exempel. För ja. det där är mitt vardagligaste coachproblem. Att hjälpa klienter med det där med att nöja sig med. För det många människor hamnar i, det är att de sätter upp en förbud att de får inte ens öppna kakförpackningen eller chokladkakan.
Svart och vitt liksom.
Ja, och sen så blir ju det svinjobbigt att stå emot. Och sen så misslyckas man ju alltid. Och då blir det ju jättejobbigt igen. Alltså det är ju mycket det här med att en gång, vilka känslor kopplar vi till? Många upplever de misslyckande av att ätit hela den där Pringlesrullen. Mm. Och då kanske man inte heller har närvaro, medan man sitter och äter ett helt Pringlesrör. Då Precis. Har man nog inte närvaro.
Mm. Man är i skammen redan på något sätt, eller skuldkänslor. Mm. Sen tror jag att matindustrin är väldigt fiffig på att hitta just när det gäller Pringles, nu kommer vi ju bli stämda av dem, den här perfekta blandningen av sött och fett och salt som är, får i alla fall, just dem har jag väldigt svårt att sluta äta. Så för mig är det lättare att ta noll. Det är lättare med andra chips. Nej, men liksom, och jag har träffat några av de här matindustrikemisterna. De vet precis vad de gör för att få igång oss. Det är ju hela deras, så det ska man ha lite respekt för vad man har i andra ändan också.
Ja, alltså dillchips med dilldipp är ju min grej. Det och det är aldrig gott. Så gott att äta chips med dipp som när man är hungrig före maten. Mm. Och det är just det, det är ju lättare antagligen att äta lite för mycket innan maten än efter maten.
Vi ser ändå nu med covid-19, det har kommit en ganska ny intressant rapport från World Obesity Federation, heter alltså Världsöverviktsfederationen, med en väldigt stark varning. 9 av 10 dödsfall i covid har skett i världen där övervikten är hög. Det här är en studie som är gjord på 100 länder på de 2,5 miljoner dödsfallen och övervikten ökar risken att dö i covid med 50% i den enskilt största riskfaktorn för att råka illa ut efter ålder. Och då blir ju frågan, är vikt vår största folkhälsofråga egentligen?
Alltså kanske utifrån covid-19, men om man tittar på det stora perspektivet, då är ju jag mer bekymrad över stress. Eftersom det får oss, det kan skapa övervikt. Så att den målgruppen som jag jobbar med, där är det inte, där skulle jag nog säga att det finns, alltså undervikt eller normalvikt eller övervikt kanske inte är problemet eller det som är faktorn, utan det är livsstilen och vilken, alltså vad man lever under för påfrestningar. Så det kan ju vara kärn, det kan ju vara liksom vad är symptom och ja. Men det här med att människor har kass livsstil. Att människor kan göra allt. De behöver inte välja. De behöver inte välja bort. De kan vara överallt. Eller försöka åtminstone vara överallt. Vara duktiga överallt. Säga ja till allt. Leverera, prestera. Kontrollera, projektleda. men ändå aldrig känna att de duger. Det är ju min väldigt vanliga erfarenhet kring de som jag träffar. Och sen för vissa så leder det till en viktuppgång någon gång under livet. Så tänker jag. Men då går jag ju liksom, då smalar jag av det till min lite mindre bubbla. Men det är klart att övervikt beror ofta, inte alltid, på livsstilen. Mm. Och då blir det såklart ett problem.
Och kopplar till en massa sjukdomar och också psykiskt välmående. Mm. Så det finns ju i Storbritannien där jag bor, tänker regeringen sätta igång en stor antiöverviktskampanj. Där är den ännu större än i Sverige. Men även i Sverige ser man ju till exempel på barn att övervikten har ökat. Och nu när många barn har suttit hemma, det är svårt att få ut barn. Jag pratade just på lunchen här med en kvinna som hade en liten pomfrittdotter, som du skulle kalla det. Svår att få ut och motionera. Många tjejer idag vill ju bara motionera om de har viktproblem. Inte, om man är naturligt smal så liksom finns det inget värde i det. Så det här är ju en sak som ändå berör folkdjupet på många sätt, den här frågan. Du, om man har någon närstående med viktproblem och det liksom kliar i fingrarna på en att hjälpa till. Hur är man en bra syster, mamma, far, kompis? Ja, vad ska man göra?
Till att börja med tycker jag att man inte oombett ska ge råd. Däremot så ska man inkludera. Vilket innebär att många som har övervikt eller fetma och som inte heller har en motionsrutin eller en träningsrutin, för jag vill gärna särskilja motion och träning. Man kanske också har väldigt lite rörelsekonto totalt sett, och man kanske har ett ätbeteende som inte man är jättenöjd med. De känner sig nog väldigt ofta exkluderade. Att man, dels kan man inte identifiera sig som en sån som tränar eller som är ute och promenerar, men man känner heller inte att man kan ta plats i ett träningssammanhang. Men att bli medbjuden och inkluderad, det tror jag är jättesmart.
Nu ska jag sticka och träna på tisdag, bodypump, 7:00. Vill du följa med? Är det så du tänker?
Ja, och kanske till och med säga att det skulle betyda jättemycket att få träna tillsammans med dig. Och jag tror att man kan till och med vara så att man skickar en packlista. Det här behöver man ta med oss. Man behöver vara 10 minuter innan. För att ofta så när det gäller träning så är det förenat med ganska mycket oro. Hur man beter sig, manners. Vilken plats man ska ta i gruppträningssalen. Jag minns för jättemånga år sedan var på ett sånt här trendigt gym och så skulle gå på spinning. Och så visade det sig att jag hade satt mig på en stammiscykel. Alltså jag fick...
Du fick bara så här dödsblickar.
Ja, på riktigt så blev jag ombedd att flytta på mig.
Ja, förstår.
Så mycket av så här med hur man beter sig på ett gym eller i ett gruppträningssammanhang. Sånt kan man faktiskt behöva hjälp med. Men att bli inkluderad och medbjuden, det är precis så vi säger till våra barn. Mm. Om man vet att det är någon som har det lite knepigt. Alltså någon utanför sitt eget barn. Alltså bara att bjuda med räcker ju väldigt, väldigt långt.
Fin idé.
Men det här med att inte oombett ge råd, det är ju... Ofta så vet man ju om att man behöver göra en förändring. Det är inte det som är... Man behöver inte berätta att, utan snarare underlätta huret.
Väldigt bra råd generellt i livet. Att komma med råd först när folk frågar en.
Ja, inte bara in real life, också på internet.
Ja, precis, precis. Du, jag tänkte vi bara skulle prata lite om rökning, för det har ju varit en sån här klassisk grej liksom att man röker för att öka sin ämnesomsättning för att hålla sig smal. Och jag kommer ihåg för många år sedan när jag var ute på Huddinge sjukhus med en överläkare där, och han pekade på många av de kvinnorna som satt där mycket illa däran i kronisk obstruktiv lungsjukdom med stora syrgasmasker och grejer. Han säger nästan alla kvinnor här började röka för att hålla sig smala. Kom ihåg han berättade. Vad tänker du om det?
Ja, det stämmer nog. Alltså, jag hoppas att vi ser en vändning. Att det faktiskt det är statistiken som säger att vi inte har samma tillväxt bland rökare numera. Att den faktiskt kommer hålla i sig. Och det här hänger ihop med människors allmänna uppfattning om att det är viktigare att vara smal än hälsosam. Alltså att man lägger så mycket hälso... Att man tänker att det smala är det som är fokus. Och det finns ingen smal människa som röker som kan uppväga
just rökningen, det är det sämsta vi kan göra på individnivå.
Den här läkaren, han sa, ja, man blir smal av rökning på samma sätt som man blir smal av tuberkulos.
Åh, hemskt.
Nej, men han sa, det är exakt samma mekanism. Mm. Det är en ämnesomsättningsökning på grund av att det är problem i lungorna. Det var hans väldigt hardcore.
Ja, och det finns ju flera delar av nikotin. Och som det ena är det faktiskt helt enkelt höjer ämnesomsättningen. Motsvarande ungefär ett mellanmål om dagen. Men sen är det ju också framförallt aptitdämpande så att vi blir mindre hungriga. Och sen så sysselsätter vi fingrarna, vi stoppar någonting i munnen som inte vi sväljer ner och som ger kalorier. Och alltså jag kan ju träffa tjejer som faktiskt tränar regelbundet och som jag känner att de luktar rök. Så det är inte bara den här lite äldre målgruppen. De är inte så vanliga de här som tränar och röker samtidigt. Men jag skulle nog, det handlar om, det är ju ett beteende. Och att välja att röka för att inte gå upp i vikt, eller snarare så, man väljer att inte sluta röka för rädslan att gå upp i vikt. Det skriver de i boken att det handlar om, det är att ändra beteenden. Och att försöka då byta ut rökbeteendet till ett annat beteende, vilket ju för de flesta är att de börjar äta istället. Mm. Men att till exempel då som vi ser på rökare, ja, men de är duktiga på att ta pauser. Det ser vi i arbetsmiljön. De upplever ofta låg stress för att de helt enkelt tar ofta paus varje timme. Men de är också utomhus väldigt mycket.
Så det och vi de vill är ju jäklar på att komma upp efter operationer.
Ja, exakt. De har ju varit rökfria några månader innan.
De måste ut och ta
innan,
en cigg på balkongen. De släpar sig ju ut. Jag har legat bredvid en sån när jag hade efter utomkvedshavandeskap. Hon var helt otrolig. 2 timmar efter utomkvedsoperation var hon uppe och rullade iväg. Medan jag låg och tyckte väldigt synd om mig själv. Och
men det är bra om man fortsätter vara utomhus. Och det är bra att fortsätta ta pauser. Men utmaningen är ju att där vanan att föra fingret till munnen.
Ja.
Vad ska det här fingret göra istället för att stoppa in en cigarett? Det är ju den allra klurigaste.
Morotstav.
Jo, man brukar prata om att det tar 21 dagar att ändra en vana. Ja. Och det är ju framförallt det här motoriska. Alltså hur ändrar jag det motoriska beteendet? Det inlärda i nervsystemet att handen ska upp till munnen. Det är ju jättesvårt om det är någonting som man har gjort i 20, 25, kanske 30
absolut
år.
Absolut. Mm. Och du skriver i boken också väldigt intressant om belöningssystemen i hjärnan. Den här lilla paradiscocktailen med dopamin, serotonin och noradrenalin. De här tre signalsubstanserna. Som både ger lugnet, harmonin men ändå energi och självförtroende.
Ja,
och
tillfredsställelse.
Tillfredsställelse, ja.
Det är det vi vill ha av träning istället.
Precis.
I den bästa världen.
Så man kan få den där lilla paradiscocktailen istället för av en cigg kan man få av träning. Kan
ja,
man säga.
Det är liksom min ambition. Eller av att gå en snabb promenad.
Mm.
Det måste inte vara träning. Det är det som är
röra på sig.
Ja,
precis.
Där är nyckeln.
Vi har ju en i vår testpanel som testar matfönster den här veckan, Maria Servas. Och sen har vi ju en intervju med en amerikansk forskare som pratar mycket om den här nya forskningen om intermittent fasta och matfönster. Vad tänker du om det själv? Vad är din syn?
Ja, men om vi tittar tillbaka på 5-2 som ju kom för, nu är det ganska många år sedan i dietperspektiv. Det tycker jag är jätteintressant och framförallt vilken målgrupp som kan gynnas av det och vad är det då man tycker om med 5-2. Och när det gäller 16-8 som ju har varit stort i träningsbranschen i ganska många år. Alltså många bodybuilders har använt sig av 16-8 fasta. Så tycker jag att det är intressant där med den första måltiden och den sista måltiden. Jag räknar ut, jag har ungefär 12 timmars ätfönster på en vanlig dag.
Mm.
Och skulle inte kunna gå till klockan 12 och sen utan första måltiden.
Mm.
Men jag vet att många tycker att det är tillfredsställande. Och man till exempel, det finns ju IBS och en hel del, många som har magproblematik av mina klienter. De upplever ju en stor skillnad. Så jag är ju nyfiken på sånt.
Ja, och poängen med det här är väl kanske också att ju fler olika verktyg vi får tillgång till så kan människor hitta. För vi har säkert, kanske vi kommer hitta om 50 år lite olika typer av övervikt. Som fungerar på olika sätt. Alltså, vi behöver fler verktyg att hantera detta. Lofsan, det var jättehärligt att få hit dig till studion. Jag ska berätta då för lyssnarna att hela tiden som vi har snackat så sitter du alltså här med 2 mer eller mindre brutna händer. Och jag är ju lite finkänslig med bara, vad har hänt?
Ja, 2 gipsade händer. Jag kraschade på längdskidor. Aldrig ramlat på längdskidor i hela mitt liv.
Vilket innebär att jag tydligen var ganska dålig på att ramla. Så jag gjorde inte den smartaste landningen. Så jag har skadat båda händer och var gipsad.
Ja. Hur kan du klara ditt liv nu här med två brutna händer?
Jo, men det går ganska så bra. Det som jag är mest nervös över, det är när jag går på toaletten. Jag är så rädd för att få bajs på gipset. Och sen så ska jag ha mens om några dagar. Det är också lite orolig för med kritvitt gips.
Jag förstår, du får utse en assistent i familjen.
Ja. Om det är någon som vill ta något bajsprov på mig, då kan man ju liksom se sen om några veckor om det finns några partiklar.
Jag fattar. Say no more.
Ett annat tema till podden.
Det är en annan podd. Härligt att ses.
Tack.
Tack ska du ha.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Ja, nu är Maria igång med sitt matfönster, men hur går det? Kan hon hålla hungern i schack?
Då har jag kommit till dag 3 av min periodiska fasta på 5 dagar. Och utmaningen i detta tycker jag har varit att stilla hungern runt 10-11 tiden på förmiddagen, när jag normalt brukar ta lite ett litet mellanmål. Men då har jag druckit ett stort glas ljummet vatten med lite citron i och kunnat hålla hungern i borta fram till lunch. Lunchen har jag intagit mellan 12 och 1. Och den har bestått av protein och väldigt mycket gröna grönsaker, gärna grönsaker ovan jord. Och på den lunchen har jag stått mig fram till kvällsmålet som jag brukar äta mellan 18.00 och 19.30 kanske. Och jag ser fram emot att ta mig an de 2 sista dagarna på den här periodiska fastan.
Ja, en av de revolutionerande teknikerna för att hantera övervikt är att förändra matfönstret, precis det som vi pratade med Lofsan om. Dr. Michael Mosley har propagerat för 5-2-metoden som vi också pratade om, och även professor Stig Bengmark som gjort så mycket för att sätta ihop kunskapen om antiinflammatorisk kost. Och en av de senaste inläggen i den här debatten kommer från kronobiologen och biorytmspecialisten Dr. Sachin Panda. Och han har skrivit boken 24-timmarskoden och han berättar om hur matfönster reglerar vikt för oss.
So, Professor Panda, most welcome to Health Revolution.
Happy to be on your show.
You did a groundbreaking study 2015 studying when people actually ate during the 24 hours. What did you find?
Yeah, so when we think about eating, it's not only solid food, it can be liquid food. And, every time we eat or drink something, even a handful of nuts or a bite of cookie, that has to be digested right away. So if we consider all of this, any eating event, excluding water and excluding any drink that doesn't have any calorie, what we find is as long as our eyes are open, our mouth is open. So that means within an hour of waking up, nearly 80% of people eat or drink something that has calories. And within 2 hours before going to bed, nearly 50% of people eat or drink something that has calories. Mm. And why that is important to know is, although I may eat something at 6 o'clock in the evening, and that might be my last meal, my digestive system takes up to 5 hours to digest that food. So that means it's not getting to rest for up to 5 hours. So that means only at 11 o'clock at night, my stomach may get to rest. Mm. And since every day our body has to rest for at least few hours, and in this case, suppose say we take the same rule of thumb, what is needed for brain, 8 hours of downtime, then only next day morning around 7 o'clock, my stomach will be ready to waking up from its sleep to digest some food. So that means we should maintain at least 12 hours of no eating to let our stomach do its job and then go to sleep, reset, rejuvenate, and wake up.
Yeah.
So what we found is nearly 50% of people eat for 15 hours or longer. Mm. So that means a lot of people are not giving their stomach, their body, enough sleep, enough rest to have a healthy circadian clock.
Mm. And this is of course very new in man's history, that we can be sort of basically eating around the clock. Our ancestors couldn't, because there wasn't food to that extent. And of course, natural, you know, hunter and gatherers would never do that. So
no.
You have then been one of the pioneers of the restricted eating, the food window concept. You put a lot of people through a study with quite overweight people, BMI over 25, and you had them shorten their food windows to a maximum of 10 hours. What happened?
Yeah, so these people didn't have any disease, so they didn't have any strong reason why they should be doing it. So we thought, let's see whether they can do it. And after a couple of weeks, all of them got used to it. They chose a slightly different window, but all of them could sustain that 10-hour sitting window for 16 weeks, for 4 months. And after 4 months, when they came back, we are surprised to see that they actually lost a modest amount of body weight. They were not obese, they were just overweight, so they lost nearly 3% of their body weight. And then we let them go for the next 1 year. After 1 year, there was no contact with them. We didn't tell them that they had to practice this. After 1 year, when they came back, we were surprised to see that they still maintained that weight loss, because a lot of people lose weight, but then they gain back that weight within a few months. And these people did not gain back. So we are surprised. So by talking to them and giving them structured questionnaire, what we found was, surprisingly, eating within 10 hours also helped them to sleep much better. Mm-hmm. And they were feeling less hungry. They're feeling full of energy in the morning, and they're more energetic throughout the day. So their point was, they didn't follow it just to maintain body weight. They followed it just to feel much better in life, feel more energetic, sleep better, have less hunger. So
interesting.
After that study, now there are nearly 40 different studies already done by independent investigators throughout the world, and they come to the similar conclusion that people do lose weight, and they find it much easier to follow after.
Yeah.
Of course, the first 1 or 2 weeks is a little bit difficult, but then it's easier to follow. Their sleep improves, and their energy improves, their hunger goes down, and they have other benefits.
So you have even said in the book, when you eat is more important than what you eat.
Yeah, I kind of, let's put it this way. If you have the healthiest salad or the healthiest food served on a dirty plate, then that food is not healthy anymore because it's served on a dirty plate. So similarly, having the healthiest food in the middle of the night is not going to nurture your body. Mm. It's actually going to be detrimental because
very
that's
interesting.
When...
Mm.
So it's almost like having your best friend showing up at your home at 2 o'clock in the morning, banging on your front door, that won't make you happy. Similarly, the best food, when served at the wrong time, can be very toxic, can be unhelpful for the body. But at the same time, I must say that, yes, it's all our animal studies, we do these studies with healthy diet, unhealthy diet, moderately unhealthy diet. We always get benefit, but at the same time, having healthy diet combined with time-restricted eating always gives us the best benefit.
With this belief, what do you think about the concept of a calorie? Because that has been like the holy grail of dieting. Is it the only truth?
No, we are learning that that's not the only truth. There are more aspects to calories, and what we're finding, the timing of calories also become very important. And what is also important from a very practical point of view, for example, between you and I, we both know about nutrition, and we both know about calories in and calories out, which is important. But I bet, at least I cannot tell you how many calories I have consumed since morning in my coffee and my breakfast. And I cannot tell you how many calories I have spent so far by walking around or staying awake. So that means, yes, it's a very nice scientific principle and there is truth to it. But when it comes to practice, what matters more or what we can measure more easily is when we ate something and when we stopped eating something. So it becomes more practical on a daily basis for anyone to practice timing of calories in a more practical way, prudent way, and in a healthy way than counting calories.
So what is the connection now between the gut microbiome and intermittent fasting or food windows?
Yeah, so, you know, just like we have to eat, our gut microbes also have to eat. So that means when we eat semi-digested food, or food for the gut microbiome. So now you imagine that if we are eating only for, say, 10 hours and fasting for 14 hours, then the gut microbes also have a rhythm in getting food and not getting food. And some microbes will flourish in that environment and some will perish. So as a result, we are also seeing that when we do this time-restricted eating or intermittent fasting, we change that gut microbe composition. Some of the gut microbes who can tolerate our rhythm in food intake and are actually beneficial, they thrive. And some gut microbes who always want food, they cannot thrive. And those are usually the microbes that are not good for us. So we change our gut microbes just like by doing time-restricted eating, as if we ate some probiotic and went through some expensive probiotic therapy without paying for it.
Yeah, you are doping the gut microbiome race in your stomach in favor of the good guys, you could say, by the intermittent fasting.
Yes.
So we just want to wish you good luck with your research and thank you for being on the podcast.
Have a wonderful day.
Ja, det var Dr. Sachin Panda om intermittent fasta. Mycket intressant, men frågan är hur bryter man den då? Det kan kännas lite hardcore att bryta en 16 timmars fasta med en helt vanlig lunch, kanske med stekt fläsk och löksås. Ett bra tänk kan vara att bryta med en smoothie. Och idag ska vi göra en smoothie på kakao som har fina hälsokopplingar. Kakao är en urgammal planta som man tror började användas av olmekerna. Det var ett urgammalt kulturfolk i Mellanamerika. Men det var ett annat indianfolk, aztekerna, som gav oss ordet kakao. Nu ska jag se om jag kan uttala det. Cacahuatl tror jag att det ska uttalas. Liksom man gav oss ordet för en annan hälsofrukt, avokado. Ahuacatl heter den. Ja, spanjorerna tog med sig kakaobönan till Europa efter sin ganska hårda framfart bland aztekerna. Kakao har rikligt med polyfenoler, alltså den antiinflammatoriska undergruppen till antioxidanter. Och den här gruppen visar sig i labbexperiment vidga blodkärlen, det kan minska blodtrycket och hjälpa till att öka blodflödet till hjärna och hjärta. Det finns också djurexperiment som visar på ökad insulinkänslighet och det är oerhört viktigt för att förebygga diabetes 2 som ju är en känd riskfaktor för till exempel covid-19 ofta kopplat till övervikt på äldre dagar. Okej, vi kör en härlig fastebrytande kakaorik smoothie. Vi kör en tjocka mocka mandarinsmoothie där kakao och kaffe bryter bra mot mandarin och hasselnötter. Så här gör du. 6 ingredienser. 1 glas sojamjölk. 1 rågad matsked kakaopulver, 1 shot espressokaffe, 1 skopa veganskt proteinpulver, gärna vaniljsmak, 1 mandarin och 1 matsked hasselnötter. Lägg allt i en blender, vispa ihop och servera och njut. Man kan också lägga i en smula havssalt och några flingor chiliflakes för lite extra drag. Ja, vi har fått höra lite här om hur Maria har brottats med sitt matfönster. Men blev matfönstret en räddning? Hur kändes det i magen egentligen?
Då har jag avslutat mina 5 dagar med periodisk fasta. Och det känns väldigt bra. Det känns skönt både i kroppen och i själen faktiskt att få in lite nya rutiner. Och min mage är inte så svullen och bubblig som den har varit tidigare. Så detta är definitivt någonting som jag kommer fortsätta att göra framöver. Och jag kan varmt rekommendera det till er andra att prova på. Så jag tackar för mig. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej!
Ja, Carina, vad tänker du nu? Vi har fått höra på Lofsan, vi har fått höra på Dr. Panda, Maria. Det verkar ha varit ett lyckat experiment för henne,
ja,
eller hur?
Ja, verkligen. Just det att magen blir lugnare.
Ja, väldigt skönt.
Ja, det är inte bara att man kanske får kontroll på vikten, utan att man mår bättre på så många sätt.
Ja, men att vikten kanske är en barometer, tänker jag, på hur mikrobiomet i magen mår. Mm. Så att allt det här hänger samman. Det är liksom inte att vikt är här borta och här i ett annat fönster. Det här som Lofsan sa, det viktigaste man kan göra är sömnen.
Mm. Jättebra.
Jättebra tänk. Men det som jag också tänker på utifrån Dr. Panda här, lite som mysigt, Dr. Panda, det är ju att det är ganska enkel teknik det här med matfönster. Därför att sätta sig vid varje måltid och göra de här valen, visst. Men jag tror vi har haft Ulrika Davidsson med oss tidigare. Mm. Och hon pratade om fasta, en av våra första avsnitt. Att det är så enkelt att bara säga, nej men jag hoppar över frukost eller middag. Eller vad man nu vill ha för att dra ner på matfönstret. Man kan ju också ta bort middagen istället. Mm. Eller äta middag vid 5 och börja äta vid 9 på morgonen. Mm. Det är ett ganska enkelt sätt. Och så bestämma sig för att jag tar en kopp kaffe med lite, en aning, sojamjölk eller någonting. Och lite alltså bara någon liten grej så här på morgonen. Mm. Det kräver inte så mycket viljekraft, tänker jag, eller?
Nej, men jag håller ju också på lite med 16-8 nu. Jag,
du gör det?
Och tycker att jag mår väldigt bra av det. Ja. Jag gör det inte varje dag, men kanske 3 dagar i veckan ungefär.
Ja.
Och jag känner ju att det är så viktigt när man pratar om vikt att försöka jobba för att inte prata för mycket om liksom några kilon hit eller dit. För att för kvinnor blir det så lätt en fixering. Liksom. Att man,
det kan bli för män också. Jag tror att det där har ju börjat komma bland män
så
också.
Så att det här som Lofsan bland annat säger. Liksom, att herregud, det beror ju på var man befinner sig i cykeln. I månaden. Har man jättemycket vätska i kroppen eller inte.
Då ska man inte ta Furix. Notera.
Det har vi notera. Lärt oss också. Ja. Nej, men så att det gäller ju att tänka hälsa, helhet. Ja. Men det är såklart vikten, som du säger, är en barometer. Och att försöka hitta sånt som är mycket bättre vägar än såna här kortsiktiga dieter. Och då tycker jag att hela den här fastetrenden är väldigt spännande. Men sen är ju inte den för alla. Ingenting är för alla.
Nej, man måste hitta. Och det finns olika fastetekniker måste man komma ihåg också. Och vissa passar bättre med de ena och vissa med de andra. Men sen tycker jag kanske också en sak som vi inte har pratat om här. Men det är ju också skillnad på fett som sitter kring rumpa och lår. Och fett som sitter kring buken. Mm. Det är en väldigt stor skillnad i hälsoeffekter.
I vad som är farligt.
Vad liksom är skadligt hälsomässigt. Mm. Och det här att ha vad man kallar päronkropp då. Eller liksom rumpa, lår. Det är inte alls skadligt på samma sätt som att ha en väldigt stor mage.
Mm.
Så man får tänka på det också.
Det handlar ju om välmående.
Och det ska, kring buken, jag tror mycket sitter. Alltså det är intressant det som Maria Sarva säger. Mm. Hon beskriver den här känslan med lite lugnare mage. Ja. Och jag tror den här magkänslan är väldigt viktig för många.
Det är väl ett jättebra ledord när det gäller hälsa överhuvudtaget. Som du ofta återkommer till. Ja. Att liksom lyssna på sin mage. Lägga handen på magen.
Prata med 2 kilo mikrobiom där inne och säga, hur är det nu? Är det lugnt där inne eller är det oroligt?
Ja.
Men jag tar med mig från det här att jag har börjat slappa till mig lite med matfönster. Jag tror jag ska liksom hitta en rytm för det här. Jag har lite svårt att tänka vardagar, helger, för det är, man har ju lite olika krav på sig då.
Mm.
Men jag ska ta ett omtag.
Mm.
På hela min matfönstersituation. Ja, för det är intressant nu forskningen som kommer. Vi har ju ganska svart på vitt att det hjälper till.
Mm.
Och det är inte för att jag vill bli smal. För jag har inget specifikt mål om det. Men just välmåendet.
Och sen 80-20 som alltid.
Ja.
Är så himla bra som en grund ju.
Ja, men man måste också känna sig själv och sina triggergrejer. Och veta att vissa grejer kan jag inte äta utan att det bara flyger iväg. Och det är inte på grund av viktfrågor som inte jag vill det, utan därför att jag vill inte ha i mig den mängden jättedåliga chips.
Nej.
Men bra chips då?
Det är en helt annan grej. Ja. Rotfruktschips. Ja, jag gör mina egna grönkålschips. Det är jättegott. Mm. Och jag gillar så här lite krispiga grejer och lite feta grejer. Så att man kan hitta andra metoder. Mm. Men har du några tankar om vikt som lyssnar? Välkommen och hör av dig till oss.
Mm. Du får jättegärna mejla till oss på halsorevolutionenpodcast@gmail.com.
Hej då!
Hej då, vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.